Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd är en fortsättning på förra veckans avsnitt där vi ju gästades av Maja Larsson, författaren till boken Kläda, blodig skjorta. Välkommen tillbaka, Maja.
Tack ska du ha.
Ja, vad trevligt. Vi ska fortsätta samtala kring svenskt barnafödande över 150 år. Vi slutade ju förra avsnittet med kontrollen, den perioden som du har beskrivet som en tid när sjukvården tog över väldigt mycket av kontrollen av barnafödandet, som slutade runt 1970 här då i din beskrivning. Så nu kommer vi till skiftet 1970 till 1999. Kommer jag födas här snart då, 74 föddes jag.
Var föddes du någonstans?
Ja, jag föddes ju på Sri Lanka, innan liten hydda.
Okej, okay. Ja, då kan jag inte säga mycket om hur det gick till för dig.
Nej, men för många som då lyssnar är ju kanske i den här tidsperioden, så det är lite spännande. Mm. Vad utkristalliseras här?
Det är ju en sjukt spännande tid faktiskt. Mm. Det börjar ju med kvinnorörelsen i slutet av 60-talet, som har smärtfri förlossning som ett av sina tidiga krav. Mm. Gör jättemycket, vad kan man säga? De anordnar stor, alltså grupp 8 till exempel. Mm. Ett av deras första alltså, stormöten när de bjuder in politiker och sakkunniga. Och så här, det handlar just om smärtfri förlossning.
Ja.
För då har epidural kommit till Sverige. Mm. Och även sån här, vad heter det nu då? Paracervikalblockad. Mm. Som du får förklara vad. Ja. Man bedövar livmoder. Halsen.
Ja. Ja,
det har kommit till Sverige och är de stora framtidshoppen. Mm. För det som finns nu är ju då lustgas och ja, det, alltså kvinnor får fortfarande så här slutnarkos, att man ger dem något nästan sövande precis
i, när de ska krysta.
Exakt, vilket känns så
motsägelsefullt kan man säga.
Ja. Så det finns och många får det, men man tycker ju inte att det är bra, utan kvinnorna ska ju ändå vara med, men ändå få bra smärtlindring. Och 1971, då, efter en ganska intensiv debatt i medierna och många stormöten och mycket protester, så beslutade riksdagen att Sveriges kvinnor ska ha rätt till smärtlindring vid förlossning. Mm. Problemet är bara då att det finns över 100 platser i Sverige där man kan föda barn. Och alltså, jag vågar inte säga majoriteten, men väldigt många av dem har ingen barnläkare, ingen narkosläkare. Alla har inte ens en specialistläkare i gynekologi och obstetrik. Och då kan man inte ge den här typen av bedövning eller smärtlindring. Mm. Så det är lite av ett slag.
Dilemma.
Det är ett dilemma kan man säga. Alltså. Så det söks ju efter andra typer av smärtlindring då. Mm. Och vid den här tiden så börjar svenska barnmorskor att resa utomlands. Mm. Signe Jansson till exempel är väldigt känd barnmorska som var föreståndare för Ystads BB. Hon åker till Frankrike och ser hur Ferdinand Lamas hjälper kvinnor att föda. Mm. Helt hands off i princip. Och kvinnorna lär sig psykoprofylax. Mm. Och Signe Jansson blir då helt tagen när hon ser en kvinna föda ett barn. Liksom själv med sina egna förmågor. Mm. Och ta emot det. Och
utan den här kontrollen på något sätt.
Utan den här kontrollen. Hon vill fram med sina händer och trycka för att få ut efterbörden, tror jag att det är. Mm. Och läkaren säger, men stopp, rör han inte, det här kommer att ordna sig själv, vi väntar och ser. Ja. Han står bredvid då.
Ja.
Och hon kommer till Sverige och blir, för att göra en lång historia kort, så blir hon föreståndare på Ystads BB. Just och det. Börjar stöpa om vad förlossningsvård kan vara. Ja. Hon gör fler resor till Frankrike, hon åker också till en annan klinik där en förlossningsläkare som heter Michel Audin, han har låtit inreda och göra om en hel. Han har en pool där de får föda och en stor dubbelsäng och de får stå hur de vill. Mm. De får låta hur de vill, sitta, ligga, ha pappan med, som man inte har fått i Sverige då. Och de här internationella influenserna kommer till Sverige och omstöper hela förlossningsvården. Ja. Och det är ju framförallt barnmorskor som driver igenom de här förändringarna.
Nu ryser jag lite ändå.
Gör du det?
Ja, eftersom jag är barnmorska. Jag tycker ändå att jag blir stolt.
Det är väldigt roligt nu att föreläsa om detta, för det är nästan alltid någon barnmorska i publiken som har varit hos Michelle och dem i Frankrike, utanför Paris.
Ja.
Och de berättar ju verkligen hur, jag har varit så rädd att ha missuppfattat någonting i arbetet med boken. Men de har verkligen berättat, vi flög ner och vi åkte busslaster ner och vi åkte och bara tittade och var helt hänförda av vad vi såg där. Och så brukar jag visa bilder också som, där den här läkaren då står och håller upp en kvinna under, han håller henne i armarna och hon står och sitter på huk liksom, och föder och hon ler med hela ansiktet. Alltså det måste vara så...
Ja.
Otroliga bilder att se.
Fridfullt på något sätt.
Ja, men också ett sånt kraft. Totalt brott med,
Med
hur förlossningen har sett ut i Sverige. Men då, förlossningsavdelningarna i Sverige börjar ju anpassa sig då efter detta. Och det kommer också en ny, alltså anknytningsteorin börjar komma till Sverige. Och ny forskning om mammor och barn överlag och hur viktigt det är med liksom, kontakt mellan... mamma och barn och en ny syn på familjen. Det ska inte vara så att man blir en familj när man återförenas på trappan utanför sjukhuset och ska åka hem. Det ska inte vara första gången som mamman håller i sitt barn utan att amma det. Och det ska inte vara första gången som pappan liksom ser sitt barn utan en glasruta emellan. Och så det händer väldigt mycket under denna tid. Det finns ett tidningsklipp från Östra sjukhuset som jag tycker är, eller från... klippet är väl från Göteborgsposten då antar jag, eller om det är Expressen eller vad det är. Och så är det en förlossningsläkare som säger att vi höll på att bli helt överentusiastiska av all teknik. För nu har det ju kommit så, CTG och ultraljud och sånt. Och vi höll på att bli helt överentusiasmerade av det. Vi höll på att glömma bort. Vilse. Ja, vi höll på att glömma bort att det är en kvinna som föder sitt barn. Och så står det att man har gått från maskinvård till mödravård.
Ja, den är så fantastisk den bilden. Ja, jag såg den på en av dina föreläsningar. Helt fantastisk.
Ja.
Säger ju allt.
Ja, men det säger jättemycket om vilken makt som faktiskt barnmorskor hade på den tiden, tänker jag. Att övertala och få med sig de födande som ju var med och drev igenom detta. Precis. Och familjerna och också. Det säger mycket om Sveriges position i världen och förmåga att ta in internationella influenser. Och det säger också mycket om, ja men faktiskt också om läkarna och förändrings... alltså det är ju en tid när Sverige genomgår jättemycket förändringar överlag, så...
Väldigt mycket lagar som vi följer nu instiftas under den här tiden, tänker jag.
Ja, det är fri abort och det är förbjudet att slå barn.
Ja, precis. Ja, verkligen. Och jag tänker också, det är spännande här. Längre fram kommer vi ha med en gäst som heter Ingrid Karlsson som är barnmorska och sexolog som har skrivit en uppsats om det här att födande kan få orgasmer eller få orgasmiska upplevelser vid förlossning. Och i undersökningar och i sexuella upplevelser vid de här situationerna. Och det börjar bli mer och mer talbart under den här tiden, vad jag förstår det som.
Mm.
Det är också väldigt spännande, kopplingen mellan, plötsligt så har liksom sexualiteten flyttat in i förlossningsvården också.
Precis, det är nog, det är ju liksom, det kanske inte slår igenom på bred front sådär, men det finns i alla fall. Och de svenska läsarna kan skaffa sig litteratur från utlandet, om till exempel...
Mm.
Det är väl en bok som kommer då som heter Orgasmic Birth.
Ja,
är det senare?
Nej, det är, då någon det är nog under den tiden.
Ja. Så ja, det är väldigt, väldigt intressant tid.
Jag tycker det är jättespännande. Just att det är ju liksom i alla de här skedena du beskriver så förstår man ju att det är inte en åt gången utan det är väldigt många olika stråk åt gången. Och sen kommer ju då den nya normala 1990 till 2020.
Mm.
Det är den här tiden som jag blir barnmorska och jobbar som barnmorska. Så det här var fantastiskt spännande att läsa. Vad vill du säga om den här tiden?
Det blir ju som ett, det börjar ju med ett slags bakslag. Mm. För om man tänker att 80-talet då är den här... Alltså man använder ju ogärna termen naturlig förlossning. Men det är så man säger då.
Mm.
Eller djungelförlossning som de säger på Danderyds sjukhus. Tror jag. Den börjar att ifrågasättas där i början av 1900-talet.
Mm.
Det är tidningar som rapporterar om att kvinnor sörjer sin misslyckade förlossning. Det är också ett term som man inte har hört innan. Att det kan vara att man kan ha misslyckats med det som var normen. Att föda utan medicinsk smärtlindring och att föda upprätt är ju väldigt stor... trend sådär då som man ska klara av och med bara andning och sådär utan det börjar skrivas böcker och artiklar om att den här normen behöver förändras. Mm. Och att vem är ens den här superkvinnan som föder utan smärtlindring och går hem och...
Finns hon ens?
Ja, finns hon ens och sådär. Och det är också, det börjar ju med en babyboom 90-talet. Mm. Aldrig fötts så många barn i Sverige, fortfarande än idag tror jag. Och sen kommer en finanskris, då kanske du jobbade då.
Just det, eller, ja, precis.
När svensk vård behövde kapa bland sina vårdplatser och så här. Och stänga jättemånga förlossningskliniker. Mm. Det hade ju Socialstyrelsen velat ända sedan 70-talet egentligen. Men nu tog det verkligen fart att alla skulle stänga. Mm. Och också byggas om till...
Modernare.
Modernare och där man då... Alltså när man började med det här att mammor och barn skulle vårdas tillsammans. Istället för att barnen skulle ligga i barnsalar. Då var ju inte... Sjukhusen var ju inte byggda för det. Så det var väldigt svårt att få till. Men nu insåg man också att om... papporna då, eller partners kunde vara med, så kunde ju de faktiskt passa upp på när kvinnan lite avlasta henne och ta hand om barnet och sådär. Så det fanns ganska många fördelar med att bygga om till mer, kanske inte enkelrum kanske man inte hade, men i alla fall lite mindre salar där. Mm. Ja. Och kring år 2000 så kommer det ju mycket artiklar om att få välja kejsarsnitt. Linda Skugge till exempel är ju en av dem.
Hon ringde faktiskt till förlossningen en gång när jag jobbade där. Mm-hmm. Under tiden hon skrev någon artikel och så ringde hon till förlossningen och sa jag vill ha kejsarsnitt när jag föder barn. Jag är i vecka den och den tiden. Och så ringde hon runt till flera förlossningsställen i Sverige och liksom skrev sen i Expressen om hur hon blev bemött på de olika ställena. Mm-hmm. Och jag var visst okej i alla fall. Jag
var inte... Ja, det var dig personligen hon pratade med. Jaha.
Precis, ja, precis.
Just det.
Ja. Och så det blev ju väldigt stort där på det där. Vad har jag rätt att kräva och vad har jag rätt att liksom säga nej till? Mm.
Ja, och det tycker jag är någonting som är ganska... Allt det som hände då, tänker jag har lagt grunden till vad vi är idag. Att det kommer en patientlag på 80-talet som säger att vi ska ha rätt att vara delaktiga i vår egen vård. Mm. Och det blir också möjligt att välja vilket sjukhus man vill föda på.
Stor skillnad.
Stor skillnad. Mm. Och alla vet också att de som inte har tillräckligt många förlossningar kommer få lägga ner. Så det är viktigt att vara ett sjukhus där folk vill föda. I alla fall på de platser i Sverige där det finns någonting att välja på. Mm. Alltså det gör det inte i Östersund, men det gör det i Stockholm och Göteborg och Halland och Skåne och sådär. Mm. Så görs det också, alltså lite i den här Linda Skugge-andan så görs det ju artiklar där tidningarna ringer runt och frågar vad de olika sjukhusen kan erbjuda. Mm. Där ser man för första gången hur man använder kunden istället för patienten. Att vi försöker tillgodose kundens önskningar och sådär. Det är också jätteintressant tycker jag, hur ett helt nytt...
Jättestort skifte.
Ja, verkligen. Det är liksom inte som, men på 40-talet kunde man ju se lite så här industriella tendenser i vården. Nu är det mer som att det är lite, industrin fast i en ny form, nästan lite mer så näringsliv, business, kunden och önskemål, ett erbjudande på ett helt annat sätt.
Time management och liknande.
Ja, och då nu kommer det artiklar och böcker som handlar om olika sätt att vilja föda. Att vissa vill hänga i en ribbstol och andra vill få ett planerat kejsarsnitt och liksom för första gången i vår moderna historia så kan man låta välja förlossningen spegla ens egna önskningar och ens egen person på något sätt och vad man värdesätter och tycker är viktigt och sådär. Mm. Och det tänker jag har bara kunnat fortsätta i vrålfart med sociala medier och
verkligen
poddar och
ja, och sen inte bara det möjligheterna vid förlossning utan också möjligheter i att se på nya sätt när det gäller familj till exempel. Du skriver under den här tiden om Lotta Andreasson som är en vän till mig som med Etiska rådet och som är barnmorska och jobbar på Mamma Mia med regnbågsfrågor och regnbågsfamiljer. Och det blir också intressant här, jag blir så glad för att du hade med henne i boken just därför att hennes arbete... Bland barnmorskor har ju varit liksom så viktigt att ta upp tanken om att familjer kan se olika ut. Så jättekul.
Verkligen. Ja, men det kommer, du vet, hela IVF och överhuvudtaget reproduktionsmedicin och barnlöshet och möjligheter att bilda andra typer av familjer. Som ju också är sjukt modiga personer som går emot alla normer och idéer och både tekniska och etiska gränser på något vis.
Precis. Det är så spännande och även den här tanken om att inte vilja ha barn börjar bli mer och mer talbar här. Jag tänker också att här börjar man ju prata om de här, i början av 2000-talet där när man började prata om patientsäkerhet, då jobbade jag ju Och det blev ett mer och mer tydligt begrepp som användes. Då kom ju också in tanken, förstärktes ju också om att saker kunde vara osäkra i vården. Att vården själva kunde vara delaktig i att förstöra, att ge skador och liknande. Och jag tänker att det här med förlossningsskador börjar talas om på ett nytt sätt.
Mm. Förlossningsskador var ju länge ett ord man använde för att beskriva att barnen hade blivit skadade.
Mm.
Alltså fått en CP-skada till exempel, precis, eller hjärnblödning eller så. Men det är så, på 2000-talet så börjar man prata om förlossningsskador som bristningar och, ja men precis, att det är någonting som faktiskt vården kan ha orsakat människor.
Och det jag tänker att det blir ett nytt sätt att tala om förlossningsskador. Jag tycker det är jätteintressant att du lyfter det faktiskt, måste jag säga.
Mm. Ja, men det är ju på något sätt, tänker jag, hänger ihop med att vi faktiskt pratar om förlossningar på ett sätt som, och inte på ett alltid politiskt sätt, nej, utan som det har varit till exempel på 70-talet, då pratade man om förlossningar på ett politiskt sätt eller för att förändra någonting, men i dag eller under hela 2000-talet har man pratat om det mer allmänt, att jag tror att folk har förstått att man kan också föda utan att behöva bli klippt eller få jättestora skador eller att, och när till exempel Uppdrag granskning gjorde sitt, jag vet inte om det var en programserie eller om det var ett program, men om
liksom
allvarliga förlossningsskador, så tänker jag att för många var det nog första gången som de hörde någon prata om det.
Just det.
Och vilka fruktansvärda konsekvenser det kan få för livet. Jag tänker att varje sån här grej som människor börjar prata om spelar roll.
Mm.
Som är döda barn eller som vi pratade om i förra avsnittet.
Och här talade vi också då om, du beskriver den här gruppen utlandsfödda och deras vård. Och att det börjar bli mer vanligt med kulturdolor eller dolor som är med då för att stötta den där personen som ska föda barn.
Mm.
Men i Värnamo såg jag, där tyckte man inte att man behövde.
Nej, vi har inte det behovet än, tror jag.
Nej, det är väldigt intressant.
Ja, men det är också en så grej som vi i Sverige ska faktiskt skämmas över så här i efterhand.
Ja.
De artiklarna från 60-talet när kvinnor från Turkiet till exempel kom och skulle föda sina barn i Sverige. Dels så fanns det en ganska exotifierande syn. Alltså, de är så bra på att föda för de är vana vid att föda i hyddor och på golvet. Och, alltså, så. Det är ju väldigt ofräscht. Men också att man verkligen, verkligen betraktar arbetskraftsinvandrare, kvinnorna som jobbiga. Mm. Att de kom med könssjukdomar och sjukdomar överlag. Och de hade aldrig gått på mödravård. De var inte vaccinerade. Mm. De kunde inte ta ansvar för hur många barn de fick. Alltså det var så.
Mm.
De var jobbiga för att man kunde inte prata med dem. Och det var
helt omöjligt att vara rätt då. Antingen födde man för många barn eller så var man slarvig. Eller så. Alltså, som att det är ett otroligt nedvärderande sätt att se på människor.
Ja, verkligen. Mm. Och tyvärr är ju inte det helt liksom ordnat idag.
Nej.
För det skriver jag också om hur riskerna för en. Alltså att det är mycket större risk att få en dålig förlossningsupplevelse eller till och med risken för att barnet dör är större för utlandsfödda från vissa delar av världen.
Mm. Och jag blev otroligt berörd när vi hade ett möte på Etiska rådet med just kulturdolerna. Deras möte med den rasism som finns i svensk förlossningsvård. Det var fruktansvärt att lyssna till. Och att det finns någonting i den svenska barnmorskans självbild att sån kan inte jag vara. Det kan inte vara så, utan det måste bero på andra saker. Men det var väldigt viktigt resonemang du för fram här i att lyfta det. I slutet av boken så sammanfattar du den här resan lite, om man skulle förenkla det. Att det till en början handlar det väldigt mycket om mammans liv och överlevnad på något sätt. Och sen till barnets välmående, och då fick mamman stå tillbaka. Liksom, man fick inte ta den smärtlindring man kanske hade velat ta just därför att det var farligt för barnet eller så. Och sen nu så någonstans står vi i upplevelsernas landskap. Vill du säga något om det?
Mm. Det kan jag göra. Men vården har tagit sig då, som du sa, från att kunna rädda mammans liv till att i allt högre utsträckning kunna rädda barnets liv. Och då kan vi liksom börja titta på upplevelsen. Hur ska det vara att föda barn och hur vill vi ha det? Och hur vill jag ha det?
Mm.
Och hur vill min kompis ha det? Alltså att det kan finnas olika önskemål.
Mm.
Och jag tänker att detta är anledningen till många av de saker som vi ser idag. Som till exempel att en del pålästa kvinnor med stor tilltro till sina egna kroppar vill föda hemma till exempel. Det handlar ju, och när jag säger upplevelse så menar jag inte bara, jag har fått lite kritik för det, att jag, att jag liksom slänger mig med det här med upplevelse, att jag förminskar det lite grann.
Jaha.
Och det är ju verkligen inte så jag menar, utan jag menar mer att man kanske vill välja bort någonting, eller man vill göra det som man tror är rätt för en själv, och att man har liksom någon slags tilltro till sin kropp. Och det kan ju handla om, alltså att man vill ha den upplevelsen, att man vill känna den tryggheten som man tycker att man inte kan få på något annat sätt. Och det kan vara att föda hemma, det kan också vara att välja kejsarsnitt.
Mm.
Det kan vara att nu har vi fått den nya förlossningsenheten i Göteborg, BB Gårda, som är ju som ett mellanting mellan hemma och sjukhus, fast utan läkare.
Mm.
Och där man till och med, jag tänker att det säger någonting att kvinnor idag, eller familjer, är beredda att betala pengar till och med för att få den upplevelse man vill ha i ett land där det i 90 år har varit gratis att föda.
Mm.
Att man kan lägga upp till då nästan 100 000 kronor på att föda på BB Gårda. Mm. Eller en liten dola för 15 000 kronor. Eller gå en speciell kurs. Så att man är en, i alla fall en del av befolkningen anser det så viktigt. Att man är beredd att gå ett steg extra på något sätt för att få det som man verkligen, verkligen vill ha.
Mm.
Och det tänker jag är möjligt därför att vi först har säkrat alla de här andra sakerna och kan unna oss att titta på upplevelsen.
Mm.
Men också att vi har en så ofattbar flora av berättelser omkring oss. Och så mycket tillgänglig kunskap och så mycket.
Mm.
Men också att man kan välja så mycket vad det är man vill lyssna på.
Mm.
Vem man vill följa och vad man, sådär. Man kan hitta någonting som passar en själv på ett sätt som min farmor absolut inte kunde på 60-talet. För att då var allting bara superlikriktat och alla skulle göra likadant.
Ja. Jag tänker att det är också intressant med den här kritiken som du säger att du fick då om det här med att sätta upplevelsen i fokus. Att det blir lätt en kritik mot att det skulle vara själviskt att vilja ha den där upplevelsen. Så nu är det inte dig det handlar om.
Mm.
Det är ditt barn. Eller, ja. Man delar upp det i väldigt hierarkiska aspekter av vad som får vara viktigt på något sätt. Att, att faktiskt kunna tänka att man kan ha två tankar samtidigt i huvudet. Det kan vara viktigt med säkerhet, men det kan också vara viktigt med att de personer som går igenom förlossningsvård i Sverige kommer ut ur den och mår bra.
Exakt. Mm. Jag tror att den lilla då, jag är också en väldigt konflikträdd och kritikkänslig person, så jag tror att den lilla kritiken jag uppfattat är nog att jag skulle liksom vifta bort det där då.
Mm.
Att men snälla, kan vi bara bry oss om att överleva sådär? Måste ni fokusera så mycket på upplevelsen? Och det är ju verkligen inte så, jag menar.
Nej, det vet jag inte. Då får man läsa in mycket, tycker jag, i det du skriver. Jag tycker du beskriver detta på ett jättefint sätt. Och att det handlar ju om autonomi och känslan av att kunna, alltså vi vill ju att människor ska kunna känna att föda barn i det här landet inte ska vara, eller i den här världen vill vi, det ska inte vara någonting som ska kräva att hela mitt liv ska krossas.
Nej.
Vi vill inte kläda blod i skjorta.
Nej, precis.
Bokstavligen vill vi inte det.
Nej.
Du, jag måste ju verkligen få rekommendera dig också då som föreläsare, för att jag hade förmånen att lyssna på dig på barnmorskekonferensen i Karlstad vid ett tillfälle, och då pratade du om makt och motstånd.
Mm.
Och alltså, vill man ha en bra föreläsare, då ska man verkligen anlita dig, för du är otroligt kompetent och du sjunger fram din berättelse, tycker jag, när du pratar. Det är väldigt vackert. Men vill du säga någonting om det här med makt och motstånd? Det är ju spännande i sammanhanget.
Ja, alltså ända sen då vårdpersonal trädde in i kvinnornas förlossningsrum så har det funnits en slags maktkamp mellan barnmorskor och läkare, kan man säga. Det är ju läkare som har bestämt. De har ju bestämt rutinerna och reglerna, och de har utbildat barnmorskorna och bestämde att de skulle, som vi pratade om, att de skulle börja sy bristningar, och de har bestämt när barnmorskorna var välkomna in på sjukhuset. Mm. Och, alltså, det fanns en ganska lång tid i vår historia, eller några decennier i alla fall, där barnmorskor hade verkligen ingenting att säga till om. De fick inte jobba på sjukhusen där kvinnorna valde att föda, och de var inte med och påverkade sina rutiner eller någonting sådär. Och jag upplever att från då 70-talet, när svenska barnmorskor såg sig om i världen och tog hem det de såg och hade möjlighet att faktiskt påverka och få med sig kvinnorna, och att det är någonting som vi nog ska vara oerhört tacksamma för idag, tror jag. Mm. Att barnmorskorna gjorde det. Ja. För, och det ser man ju också i vittnesmålen från läkare på den tiden, att liksom, vad hade vi varit idag om inte barnmorskorna hade sett sig om och funderat på om det kanske gick att göra på ett annat sätt. Och jag tänker att barnmorskor har börjat forska, från att den första barnmorskan doktorerade någon gång på 80-talet så har det bara ökat.
Ja, verkligen. Mer.
Och barnmorskor är idag chefer och de sitter med i olika grupper på Socialstyrelsen och de är politiker och skriver böcker och folkbildar på Instagram och sommarpratar. Och jag tycker att man ibland kan få känslan att barnmorskans makt liksom fortfarande är så där liten som på 40-50-talet. Att det är ändå läkarna som bestämmer allting. Men jag delar liksom inte den bilden. Nej, jag tror inte att barnmorskan har varit lika synlig som hen är idag på många, många, många decennier faktiskt. Mm. Och att det finns en slags allians också, upplever jag, mellan barnmorskor och födande och familjer. Att barnmorskan är en så otroligt viktig person i människors liv.
Mm.
Alltså de flesta av oss har ju en läkare som är inblandad i förlossningen på ett eller annat sätt. Men det är ju...
Det är inte alltid vi möter den.
Nej, och det är ju alltid en... Det är ju en barnmorska som är osen hela tiden. Precis. Och som man möter i alla de här reproduktiva frågorna överlag. När man får sina första p-piller eller testa sig för klamydia första gången eller är liksom barnlös eller vad det än kan vara, så har ju barnmorskan en sån.
Jag tycker det är fascinerande också, därför att barnmorskeri för mig är så... Jag vet, när jag hade läst doktor sjuksköterska och var fokuserad på det, riskerna och liksom, och de då direkt började prata på barnmorskutbildningen att nu ska ni liksom byta paradigm. Det här är att ha en helt annan världsbild, att börja i det friska, börja i livet och det som ingår där på något sätt. Och också det kanske gör att många barnmorskor har lättare att förstå det här med sexualitet och lust. Att det finns positiva krafter i det. Annars är ju så mycket sjukvård, handlar ju om att möta det farliga, det riskerna, det som ska liksom förbättras. Men det finns mycket i barnmorskeri som utgår från livets krafter och det positiva och det friska. Som vi sen måste ha medvetenhet om hur vi ska värna om det friska, men ändå. Jag tycker det är jättespännande.
Ja, just det.
Men du, avslutningsvis så får du gärna berätta någonting om ditt nuvarande projekt. För nu fortsätter du ju med typ nästa titel jag har.
Ja.
Som familjeterapeut.
Ja.
Jag berätta.
Ja, men jag kände när jag skrev den här boken så fick jag... Jag försökte hålla mig i förlossningsrummet på något sätt.
Mm.
Och fick stryka ganska mycket som handlar om första tiden som förälder och...
Ja.
Det är lite grann om amning ju, men inte så mycket. Så den nya boken kommer då handla om föräldraskapets historia.
Mm.
Det är som det moderna föräldraskapets födelse, kan man säga.
Mm.
Så den håller jag på med nu. Det är lite oklart när den kommer ut, men jag jobbar på.
Mm. Vad spännande.
Ja, men det är så intressant faktiskt hur, precis som staten har varit med och format barnafödandet, så har ju staten också varit med sedan 1750 och försökt att styra hur vi ska vara föräldrar. Genom sin rådgivning och genom vilka stödinsatser man har kunnat få. Och vad föräldrar har fått, vem som har varit den, det har liksom funnits i då nästan 300 år en bild av vad som är en bra förälder. Precis. Och vad som är en riktigt, riktigt dålig förälder. Mm. Och det har... Den dåliga föräldern, både den dåliga föräldern och den bra föräldern har verkligen bytt skepnad så många gånger genom åren.
Verkligen.
Och det tycker jag är, det är sjukt spännande faktiskt.
Ja, och det är ju därför kan vi ju konstatera att det är det som är min käpphäst för både barnmorskor, sexologer och familjeterapeuter. Vad viktigt är att ha handledning, därför att vi möter verkligen människor i livets mest nerviga nerv. Och där finns det väldigt mycket moral. Och vi behöver jobba med etiken, att ha etiska koder som vi följer och inte bara drivas av vår moral utifrån. Ja, jag tycker det är jättespännande. Så att jag hoppas att du vill komma tillbaka när den boken finns att läsa.
Det gör jag gärna, absolut.
Men Maja, det här är ju så spännande också utifrån Man tänker, jag har träffat Malin Bogren några gånger, jag vet inte om du känner till henne, men hon är med i Barnmorskeförbundets styrelse och jobbar mycket internationellt. Och när vi pratar om barnmorskeri idag över världen och hur vi ska få födande människor att må bra över världen, inte bara i Sverige, så har hon reflekterat kring tanken om att ja, men för många väldigt fattiga personer så blir det man blickar mot är hur den vita personen föder barn. Mm. Och det gör den på sjukhus, det gör den med kejsarsnitt, det gör den med doktor närvarande, och att istället faktiskt att våga reflektera över vad vi sätter för trender över världen, att det anses vara liksom ofint att amma till exempel, därför att det gör inte den vita kvinnan, hon har råd att köpa andra matprodukter. Så det här är så intressant för att det är inte bara nerven här i Sverige som vi har pratat om, utan vi pratar också om hur vi påverkar vår värld. Så det var en lång sammanfattning av mina reflektioner kring barnmorskeri över världen. Men du, jag skulle så, alltså jag är så fantastiskt imponerad över det arbete du har gjort och hur du sitter här och bara rabblar berättelser. Du är så duktig och jag vill verkligen tacka dig för att du var med. Och med tanke på kopplingen till det internationella då, så vill jag också påminna Lustpoddens lyssnare om att gå in på koden som finns på lustpodden.se för att ge pengar till Kongosjukhuset och friska och bra förlossningar som ska möjliggöras för hela befolkningen där. Maja, tack så jättemycket för detta.
Tack själv, det var jättekul att vara med.
Ja, men du, ha det så gott.
Detsamma.
Hej hej.
Hej hej.
Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Linde.